Hallå Andreas.
Hallå Oskar.
vi sitter på gatan. Jag ser fiskhamnen. Vi ska inte avslöja exakt vart vi är. Kanske vi blir störda av någon galning, men jag ser fiskhamnen härifrån i Göteborg.
Den översvämmade fiskhamnen. Ja. Nu är den inte det då längre kanske, men...
Nej, vad tycker du om det här med att man döpte ju det här ovädret till typ Hans eller någonting, va?
I Norge?
Ja,
för där var det en storm.
Ja.
Eller något liknande.
Ja, här var det vatten.
Oväder, ja, kraftigt regn.
För jag känner att det har ballat ur det här med namnen med oväder. För förr i tiden så var det ju ett roligt skämt bland meteorologer. Att man döpte ju ett oväder till typ någons fru. Mm. Alltså det är ett skämt. Mm. Ja, här är orkanen Helen.
Ja,
liksom.
Okay.
Ja. Och sen så plötsligt så är det inte någons fru. Då är det bara ett namn.
Mm.
Och så nu så behöver det inte ens vara en orkan. Mm. Nu är det bara att det händer något.
Ja, regnväder.
Så, ja, så här, vilket väder som helst som avviker från det normala kan ha vilket namn som helst.
Mm.
Det här är...
Men antagligen är det väl stormar, orkaner och så här. Vissa är det kanske mansnamn och andra när det är någonting så är det Gunilla liksom. Men liksom... Förstår du att det är olika kön på dem?
Ja, du menar att det är olika kön på olika väder?
Ja, precis.
Ja, det är ju därför det finns 97 olika väder.
Ja, just det. Ja. 72.
Okej, 72. Ja. Okej, okay. Ja, men då förstår jag hur det hänger ihop. Ja. It all makes sense in the modern world. Ja, nej, men...
Ja, men det var ju norrmännen då som Hans.
Mm. Hans? Det är så dåligt namn.
Ja, det är dåligt. Det är ganska färglöst namn.
Ja. Ett gammalt göteborgskt arbetsplatsskämt, det är att man kallar folk som heter Hans för Hans Majestät. Det är så här arbetsplatsskämt. Man upprepar det för hundratals gånger under en hel persons karriär. Det är då det börjar bli roligt efter flera hundra påhopp.
När det är konsekvent.
Ja, att man konsekvent nöter ner varandra på arbetsplatser. Liksom. Ja, det är the long game liksom.
Annars är ju det här Rothschild mest... någon kallades för Rottan.
Ja.
Och så skilde han sig. Och så blev han Rothschild. Det är underbart.
Det är från
Hamn. Det är från Götaverket.
Ja, men det är bra. Liksom. Den är bra. Den är bra. Den tål också upprepas. Ibland när jag snackar med yngre kollegor så kan jag förklara sånt. Ja, men det här är upprepningshumor. Det blir roligt, det växer på. Man måste tjata samma jobbiga grej många gånger. Kanske hundratals gånger. Så växer det till slut. Mm. Så liksom blir det aldrig riktigt roligt. Men det finns en gemenskap i det här. Mm. Att man nöter jargongen. Liksom. Mm. Det är det som är jargong egentligen.
Ja, det är det.
Att man har liksom ett gemensamt språk som förenar en sådär liksom. Ja, men
och är den inte allt för obehaglig så är det ju någonting som förenar en arbetsgrupp.
Ja, men det är det ju. Ja. Men alltså, hat kan också förena.
Ja, det är så.
Det är ju inte bara de positiva känslorna som förenar. Man kan inte bara välja det goda liksom. Nej. Du, jag snackade med... vad roligt, där går våran kompis Håkan.
Han får gå förbi.
Ska vi mörka att vi sitter?
Ja, jo, men det är
på. Okay. Men nu hör ju han det när han lyssnar på
avsnittet. Ja, okay, men...
Då får vi ringa han sen och säga att vi såg honom. Ja, men okej. Det här, det är live. Det händer saker. Jag pratade också med en yngre kollega som hade varit med sina kompisar på filmen Oppenheimer. Och...
Innan de gick på Barbie då? Nej, de har gått på Barbie då?
Nej, de gick inte på Barbie alls. Nej. Det är ingen killfilm. Nej.
Nej, jag bara att de kanske gjorde en Barbenheimer.
De har inte varit så tydliga med det, att det inte är en killfilm. Va?
Nej, de eller? Kanske inte har varit
det. Nej, men det är inte det. Det finns vissa, typ att det handlar om dockor som pojkar inte rör med tång. Och att det är massa rosa.
För att de är invalidiserade actionfigurer som jag brukar kalla Barbies. De kan ju inte stå upp.
Nej. Det är en dålig docka.
Jävligt dålig docka. Ja, men det är grabbar helt enkelt. Ja,
och då var de på Oppenheimer. Och då blev jag så nyfiken. För jag är inte intresserad längre av att se Christopher Nolan-filmer. För jag tycker inte att det är bra liksom, längre.
Mm.
Och då... då fick jag det här svaret, och det är därför jag berättar om det här, att då säger han att ja, men film är aldrig så bra. Mm. Och då tyckte jag det var så sad. För det här är ju personer som har växt upp efter 00-talet. Mm. Så de har aldrig varit med om bra film. Liksom. Ah, okay. De har inte varit med om det magin.
Nej, det är alltid en besvikelse. Lite besvikelse på något
ja,
sätt.
För du vet, då växte du upp och gick på film och tittade på film. Det är efter Matrix. Mm. Det är efter hela den här DVD-boomen med Matrix och Sagan om ringen. Mm. Det är efter alla de här balla indie-filmerna på 90-talet. Mm. Det är efter Miramax. Mm. De har i och för sig A24 nu då. Mm. Men det är inte riktigt... A24, jag och Andreas har ju pratat om många filmer. Och A24 har ju... ja, men jag tror The Northman och Lighthouse var A24 och den här filmstudion.
Vad menar du, någon slags... Vad är det för något?
En filmstudio. Aha, ja, amerikansk dyr B-film. Ah, okay. Liksom. Så det är ju nästan alla de här... Hereditary som var väldigt bra, A24. Mm. Så A24 kan man hålla ögonen lite på. Mm. De gör jävligt mycket bra shit. Mm. Så det har de. Mm. Men annars så är det liksom, det fanns ingen magi där. Mm. Jag tyckte bara det var sad. Det vet, ska då Christopher Nolan, som är då den nya generationernas Kubrick, vilket han inte är, men vi säger det för skoj, för resonemangets skull. Då ska reaktionen vara sådär, ja, men det är aldrig så bra. Mm. Man bara gör något liksom.
Det är ju tragiskt. Ja. Minns så var det inte när vi växte upp.
Nej, minns du när vi var på...
Vi var ju på Matrix.
Nej, vi var inte på Matrix. Jag var faktiskt med andra personer. Men du har fått för dig det.
Okej. Ja. Men, mitt minne var vi på Matrix.
Ja, så det, på ett sätt har det hänt. Ja. Men bara i ditt
bara
huvud.
I mitt huvud.
Ja. Men jag, det är okej. Okay. Jag kan ha en roll i dina sjuka fantasier. Nej, men däremot så var vi på Dune. Med vår vän Mattias. Mm. Och då var också reaktionen som jag påpekade då när de här unga personerna kom ur salongen, så var det liksom
bara... De
var
bara, helt besvikna.
Ja, men det var liksom de väldigt lam bara...
Sombert, eller vad man säger.
Sombert.
Det var en dämpad stämning. Ja. Det var inte liksom, fan vad, nu har vi upplevt något jävligt grymt där.
För att jag minns när man var i den åldern att när man hade varit på en film så gick man ut och bara, jävlar! Oh, den, kommer ni ihåg den scenen? Och bara, man var så här liksom, man var exalterad. Ja, just, ja. Och bara, oh, jävlar. Mm. Och Bruce Willis där liksom. Ja. Bara, fan. Och så man kunde inte sluta prata om det, va?
Ja, right.
Och här var det bara, han säger ingenting. Det är någonting där som är... Eller är jag bara bli gammal? Och
nej, men det var min första tanke. Att man kanske blir så gammal att man... den generella avförtrollningen av tillvaron... I och med att man har upplevt allt så många gånger... Så hamnar man inte i den, den... Men nu var det ju faktiskt så att vi såg på de andra... Som var betydligt yngre än oss. Att de hade ju inte... Det här var ju ingen hit för dem.
Nej, precis. Så,
men det kanske... Jag vet inte... Unga tjejer och den här Barbie-filmen. Där kan jag tänka mig att de älskar kanske den här Barbie-filmen. Eller inte, jag har ingen aning. Men
nej.
Finns det andra filmer som de kanske...
För skojs skull så kollade jag upp. För Barbie är ju Hasbro, tror jag. Mm. Eller någonting sånt.
Ja.
Och amerikanska leksaksföretaget. Och för skojs skull så kollade jag upp andra samtida filmer om Hasbro-produkter.
Mm.
Och då är det någon som gjort en film om kortspelet Uno.
Ja. Nej, jag har läst det också.
Ja, jag vet inte.
Nej, det är ju inte en film för oss helt enkelt.
Nej, jag tror, och det är lite sad, att det har att göra med att man använder redan kända varumärken för att det makes sense rent marknadsföringsmässigt. Så det här är Excel-produkter liksom. Kan du stoppa ett redan välkänt varumärke på en film, så är det är. Och det skulle inte förvåna mig om det dyker upp filmer efter bilmärken och sånt.
Mm.
För att bilföretagen har sänkt så jävla mycket pengar i att marknadsföra sina varumärken. Så kan man knyta det varumärket till filmen. Ja, men det kan, Ford vs. Ferrari var ju i och för sig en sån film. Men det är tråkigt liksom.
Mm.
Jo, i alla fall. Jag skickar en video till dig som inte du har hunnit se. Mm. Och det är en journalist som jag inte minns namnet på som gjorde en YouTube-video som handlar om varför datorspel har blivit så tråkiga. Mm. Och jag tyckte att det var väldigt intressant för att jag tror att man kan applicera det på allt möjligt. Liksom. Mm. Och hans hypotes är att det var när man introducerade beteendevetenskap i datorspelsproduktionen. Att man försökte fastställa vad är det som är roligt och hur får vi spelarna att maximera detta. Hur får vi spelarna att sitta som mest vid datorn så man börjar mäta grejer. Man börjar ha precis som i filmer där man har grupper som man visar för så får de betygsätta. Du vet, om en sån grupp inte gillar slutet på en film så kanske man skriver om slutet. Och det här menar den här journalisten leder till att spelen blir inga intressanta eller roliga kulturprodukter. Mm-hmm. Utan de blir de har ingen själ.
Ja, det är som
det här, blir inte bra.
Ja, det liksom. Är som en kommitté ska göra ska göra en häst och så blir det en kamel eller någonting. Ja, jag kommer inte ihåg.
Ja, vad det, precis, ja,
det är liksom, det är inte bra med en kommitté som ska göra saker. Då blir det fel och konstigt.
Men det är också en helt absurd grej. För speciellt en person då som har varit väldigt involverad i stora datorspelstitlar bakom kulisserna. Mm. Och som har liksom etablerat den här typen av beteendevetenskapligt eller psykologiska mätdesignidéer liksom. Mm. Att han, bara en sån sak som att om de tror att spel bara ska vara roliga, att det är fun, att det är det som är liksom, alltså det blir naivt att försöka ringa in vad det är som görs. Mm.
Liksom. Men kan du inte ta ett exempel? Du spelade ju det här spelet som jag blev väldigt imponerad av när jag såg hur du spelade. Och,
ja, Diablo 4.
Diablo 4, men de tyckte väl att Diablo 4 var skit också, de här väldigt många av dem som kritiserade i den här videon.
Det gör de.
Och vad är det de är kritiska mot?
De är kritiska till att när man har spelat igenom det spelet och börjar nöta det spelet. Mm. Det kallas för endgame. Mm. Det är då man liksom redan har spelat igenom hela storyn och så vidare. Mm. Så bara börjar man upprepa och förbättra grejer och så. Mm. Och de menar att det inte är roligt helt enkelt. Mm. Att det är liksom inte... och det är med... jag försöker uttrycka mig så att folk som inte gamar också förstår detta. Mm. Men att det är med massa moment som bara är... som bara förstör...
Känns.
Ja, precis. Så till exempel att det finns någonting i datorspel som kallas för CC. Det står för crowd control. Mm-hmm. Och det kan innebära att din karaktär blir fryst, säger vi. Mm-hmm. Och om du är fryst så kan du inte göra någonting. Mm. Det är liksom, säg att en trollkar skickar en isgrej på dig. Mm. Så är du fryst. Det är crowd control. Mm-hmm. Om du hela tiden hamnar i lägen där du inte kan göra någonting med din karaktär. Mm. Det är liksom glädjeförstörande spel. Mm. För att du tar bort all agens i spelet, va? Mm. Och om det är för mycket sånt så slutar folk spela. För det är för irriterande. Liksom.
Jaha, nu är jag fryst igen.
Ja.
Ja, det är ju som att hamna i en sån här dröm där man inte kan röra sig.
Ja,
det är obehagligt.
Ja, det är otäckt. Ja. Och då har man då har man
sömnparalys.
Ja, just det, precis. Men då har man den typen av, då får ju spelutvecklarna vara väldigt försiktiga med den typen av grejer för att det ska fungera. Mm. Och så är man inte det. Och det kan ha att göra med att det här har inte gett utslag i testgrupperna som man använt när man utvecklar det. Mm. Så då blir man i mäthysterin, och jag är egentligen en god vän av mätning, men i mäthysterin så tappar man kontakt med communityn som spelar. Man tappar kontakten med sin konsument liksom. Mm.
Nej, men det verkar rimligt. Ja.
Och det här tror jag, nu knyter vi ihop påsen. Det här tror jag är problemet med Christopher Nolan, med Oppenheimer. Att, även fast jag inte ens har sett den filmen, så tror jag att den är, det är för mycket tanke på optimering av olika saker. Mm. Optimering av bild, optimering av ljud, optimering av tempot. Det är bara optimering hela tiden. Mm. Och det blir döda. En bok som är sån är död liksom. Det är en optimerad bok. Mm. Det är själlöst, va? Är det inte det?
Jag tänker ju att han har någon konstig intellektuell fåfänga som blir en pseudointellektuell fåfänga på något sätt. Att han är inte riktigt där. Nej. Han är inte en intellektuell person. Och då misstror jag allt han gör. Mm.
Men han är ju perfekt intellektuell för folk som inte är intellektuella.
Ja, precis.
Så att om du inte kan någonting om fysik alls, då är ju typ Interstellar spännande. Mm. Men så fort du kan någonting om det, då är det ju fånigt. Mm. Men då optimerar han det. Så att nivån av och beskrivningarna och vad heter det när karaktärer i filmer förklarar filmen?
Disposition.
Du vet när du plötsligt hör i en dialog en person som förklarar filmen. Mm. Ja, skitsamma. Då har han med massa sådana saker för att han optimerar inte det. Han optimerar inte filmen som ett konstverk. Han optimerar det för den största gruppen. Och den största gruppen är lite för pundig för att förstå det om man gör det på ett bra sätt. Mm. Och det är där det tappar själen liksom. Mm. Tänker jag.
Men om man tar en film som 2001 av Stanley Kubrick, då är det ju inte så att Stanley Kubrick håller på att förklara en massa saker heller, utan Nej. Det är liksom väldigt mycket, det är ju typ 20 minuter eller kanske en kvart eller 10 minuter, jag kommer inte ihåg riktigt, i alla fall en väldigt lång scen i slutet av filmen där den här huvudpersonen åker in i egentligen åker han in i ett rymdskepp kan man säga. Mm. Och så händer det en massa saker. Han upplever saker, det är ju psykedeliskt. Och folk på den tiden satt ju och hade tagit syra och upplevde det här. Och de tyckte det var jävligt spännande. Men han förklarar ju inte exakt vad som sker. Utan det är någonting som får pågå. I Nolans film, Interstellar. Det var väl det här med McConaughey eller vad han heter.
Det var McConaughey.
Det är liksom, där blir det ju fånigt eftersom det ska förklaras hela tiden. Och det är totalt...
Det är någon i den filmen som på allvar sitter och säger till mig när jag ser den. Att den största kraften i universum är kärleken. Det är någon som sitter och säger det till mig. När jag sitter i bion. Mm. Jag känner mig förminskad av en sån film. Mm. Det är förnedrande. Du ska inte säga det till någon. Då får du visa det liksom.
Ja, precis. Det ska ju gestaltas. Det är inget som man ska säga.
Nej, det är ingenting. Det är osmakligt, va? Ja. Eller? Ja. För då är det ungefär som att du förstod inte att det var känslomässigt när han träffar sin dotter när hon är 1000 år gammal för att det har blivit fel på tiden. Ja, du förstår inte att det är känslomässigt.
Ja, men det reagerar jag jävligt starkt mot i filmen. Någon slags autistisk känsla. Det är någon slags autistisk idé. Att den här dottern som är 1000 år när hon träffar sin pappa säger sig till sin pappa, nej nu får du gå ut pappa för nu ska jag vara med mina barn och barnbarn här och uppleva den sista tiden i mitt liv. Och du är ingen del av det. Det var ju så i filmen. Det var så i filmen.
Fruktansvärt.
Ja, men det är fruktansvärt. Det är liksom, aha. Det är liksom, hade det varit hennes mor istället, hade hon sagt, då hade du ingen köpt det. Eller jag menar, det hade blivit en helt annan...
Nej, men du har helt rätt.
Han har ju någon autistisk drag, den här.
Men för att hur ska man förklara det? Då är det, no, är det ett kvinnopower-statement då? Eller vad är det
som, ja, visst.
Det går inte att motivera
det. Det är helt omotiverat.
För det är hon
det är det är ju inte en realistisk psykologisk reaktion.
Den hemskaste filmen, Exposition heter det. Ja. Den hemskaste han har gjort är ju i den här filmen när de gör ett bankrån inne i någon psyke. Inception. Mm. Då står på riktigt herr Ellen Page vid det här laget. Mm. Herr...
Elliot Page, du behöver inte... Deadname,
jo, det kommer jag göra. Jag gör som Jordan B. Peterson. Jag ställer inte upp på det tramset alltså. Längre. Okay. Det är liksom, du...
Herr Ellen Page då?
Herr Ellen Page som har skurit av sig tuttarna står och förklarar liksom pundig psykologibabbel. Liksom. Alltså, det är...
Var? I vilken?
Inception. Aha, okay. Ja. Och det finns liksom ingen... det är som att Christopher Nolan inte har, han har inte ens lagt en timme på att hitta intressanta psykologiska koncept. Mm. Utan han har haft någon som bara slänger sig med lite ytliga freudianska termer och liksom, det har inte så mycket med handlingen att göra. Och, du vet, undermedvetna, det låter som att det är längre in. Mm. Ja, men vi kör på det.
Ja, det är djupt.
Ja, det är djupt där inne. Då är vi djupt. Ja.
Men problemet med det här är ju att det han gör är skräp. Ja. Oavsett om det kostar 1 miljard att göra det här, så är det i grund och botten skräp.
Men det är optimerat skräp. Det är optimerat skräp. Det är det jag försöker säga. Ja. Det är optimerat på massa olika sätt. Ja. Med ljud och med bild. Och med, så att du kan... Ja, men det är som du vet uttrycket polish a turd. Mm. Mm. Liksom. Mm. Att du kan så här... Du har... En snabbmatskedja. De kan ha optimerat en mat. Mm. Som McDonald's pommes frites som är från en speciell potatis. Som inte får ha för mycket svarta prickar. Och som de kryddar med köttsmak. Mm. Det är liksom en optimerad labbprodukt. Mm. För att folk ska pommes frites liksom. Mm. Men det är också en turd. Liksom. Mm. Det är en bajskorv du äter va? Mm. Eller hur?
Ja, visst.
Ja, men... Ja.
Bara för att ge en motbild. Allt är ju inte skit. Jag tyckte ju den här Netflix-film På västfronten inte ett nytt.
Ja, den var ju bra.
Den var faktiskt oerhört bra. Och där tänker jag, om jag hade varit, låt säga 14 och hade sett den på bio, så hade jag nog kommit ut därifrån och varit jävligt gripen. Ja. Och, nu kanske man inte ens får se en sån film när man är 14 på bio. Den var ju väldigt brutal. Och, men det är liksom...
Bästa krigsskildringen jag har sett, tror jag.
Ja, visst. Men den tyckte jag var liksom så här... Och det var ju tyskar som gjorde den också. Mm. Så det är liksom... Det är ju allvar. Liksom. Ja. Det är inte gjort... Det är ju inte någon liksom jävla flumfilm, utan det är ju liksom riktiga saker. Liksom.
Ja. Nej, men den var... Nej, allt är inte skit. Men det är väldigt lätt hänt att mycket blir skit när man håller på att optimera. Mm. Det är ett argument. Mm. För att hans resonemang kring datorspelen, vad som gick fel med dem. Mm. De tror jag att man kan använda det resonemanget med alla typer av mediala produkter. När det blir produkt liksom. Mm. Då blir det, eller som du säger, en kommittéprodukt liksom. Och Christopher Nolan är tillräckligt bra för massan. Mm. Så att han kommer undan med det va? Mm. Är du med? Mm. Liksom. Han, det är the perfect crime. Liksom. Mm. Mm. Och det är till och med många som tycker att det är bra film.
Liksom. Ja, de tycker att han är ett geni och att hans filmer är så jävla tankeväckande. Ja. Och för då går det baklänges. Det går faktiskt baklänges där.
Jag har ju sagt det om, och det, jag vill absolut inte skita på Ruben Östlund, för att jag tycker det är askul att vi har en så grym regissör och filmskapande här i Göteborg. Mm. Jag menar, vi har en person här som håller på och jobbar här i Göteborg som vinner liksom Cannes-priser.
Det är grymt.
Asfett. Men hans filmer, det filosofiska materialet i hans filmer är till för folk som aldrig har öppnat en filosofibok liksom. Mm. Och det blir om man inte men till exempel, han gjorde ju The Square som i grund och botten ett huvudargument i den filmen är ju det här bara, kan vad som helst vara konst? Om en schimpans målar på en tavla, är det konst? Det är liksom, det lämpar sig för ett pundigt samtal vid ett medelklass matbord där ingen kan så mycket.
Mm.
Men så fort folk kan någonting så tycker inte de det är intressant liksom.
Mm.
Och det är här det skaver, va?
Mm. Han har ju också tagit till sig mycket av det som är den liksom postmoderna konstens idé. Det vill säga att det handlar om marketing.
Mm.
För han har ju liksom jobbat med marketing av Göteborg bland annat.
Ja, absolut. Liksom, han uppfann att det fanns ett västsvenskt filmunder. Det hittade jag han bara på.
Mm.
Det var ju bara en uppfinning i hans huvud. Mm. Liksom. Nej, men jag är skitimponerad. Men jag är jätteimponerad. Men jag kan ju inte ljuga när jag säger liksom att det är... Om man jämför till exempel... Jag gillar ju Trier väldigt mycket. Eller ta Haneke liksom.
Mm.
Eller Herzog. Liksom. Alltså det är ju... Det finns ju en så jävla mycket mer själ i en film som Funny Games som vi analyserar på våran Substack. Det finns ett helt annat, det finns en sån jävla mycket större gravitas för att Haneke försöker inte optimera den filmen att för en målgrupp. Jag tror inte han har tänkt på en målgrupp för den filmen en enda gång.
Mm.
Det existerar inte liksom. För den idén förgiftar det här, va?
Mm.
Kanske.
Mm. Nej, men sedan har vi ju byråkratiska krafter som vill att du ska ha en målgrupp och du ska ha ta en massa hänsyn till vad ska den handikappade personen känna när du ser det här. Det är ju det här som förstör Sveriges kultur.
Hur tror du handikappade känner för Robocop? Mm. Då får det vara en annan Robocop som sitter i en roborullstol också.
Mm.
För att inte mobba folk.
Mm. Ja, men lite sådana grejer. Det har blivit en tjänstemannaklass som bara pajar saker.
Ja, men jag tror på något sätt att, för jag kan förstå att eftersom att filmproduktion är så dyr som den är, så kan jag förstå att man måste motivera filmen för den som betalar för det. Men, då handlar det om att inte gå för långt med den här som jag kallar optimering nu. Liksom.
Mm, mm.
Att du bara så här, ta, liksom, det måste vara kvar en god kaka som är känsla och liksom bara konst, tänker jag. Ja, jag vet inte. Det är i alla fall någonting som jag
har
tänkt.
Ja, det här har ju försvunnit lite. Jag tror det handlar också om, nu kanske inte med Nolan så mycket, men det finns ju också andra. Disney håller ju på med rena woke-produkter.
Som jag är glad för det, för de kanske går under på kuppen. Jag är glad för det.
Ja, de är ju så stora så de kan antagligen förlora flera miljarder utan problem faktiskt. Men det blir ju en slags tragisk propagandasituation när man ser de här filmerna. De gör saker som är... Ja, det kommer inte falla i god jord.
Jag såg ett klipp på nätet och det var en dvärg som var jättesur på den nya Snövit-filmen.
Mm.
Och han var förbannad för att på grund av de här jävla PK-idioterna så är det inte 7 dvärgar längre i Snövit.
Nej.
Utan det är 7 companions. Och bland dem... Och sen så
det är män och kvinnor, det är olika etnicitet, men de flesta är normallånga, kanske lite under vanlig längd. Och så är det en riktig little people, som man säger. Little person, förlåt.
Precis, men, och då finns det liksom... jag hörde, det var också Jordan B. Peterson, vi nämner ju honom ibland, men han har ju snackat om vad Snövit är.
Mm.
Vad är det?
Mm.
Och då menar ju Jordan B. Peterson i hans analys att de 7 dvärgarna är en uppdelad man. Så att mannen kan vara sur, det är olika, den här flickan som går in i puberteten som är Snövit, hon träffar på liksom en symboliskt uppdelad man som kan vara sur och som kan vara glad och som kan vara liksom, så att det
här låter som en kreativ idé,
exakt.
Ett bra koncept. Så, och så fattar man inte det här konceptet.
Nej. Och så gör man om dem till companions.
Ja. Och så gör man består av män och kvinnor. Och liksom, då har man ju förlorat
exakt.
Den här. Man har förlorat den här fina symbolen.
Precis. Ja, okay. Och då pajar man det. Mm. Då finns inte det djupet kvar.
Mm.
Så att det går inte att byta ut dem.
Mm.
Liksom. Man kan inte ha sju dvärgar som är tjejdvärgar. Man kan inte ha. Det måste vara sju stycken och de är av manlig, om de nu är män är de ju inte, men det måste vara det. För då lär hon sig av de här olika beteendena
olika och,
som förbereder henne för drömmannen som är prinsen. Och det är det. Och det är på ett djupare plan så går den här historien hem och blir magisk. Och då kan man inte pilla i det. Liksom. Och den här dvärgen blir skitförbannad på dem av en annan anledning. Och det är att det försvinner så jävla mycket jobb för skådespelardvärgarna. För det är ändå ganska många där i dvärgarna. Det är sju dvärgar. Och sen ska de ha stunt doubles som också är little people. Så plötsligt är en sån produktion grymma stora jobb för jävligt många dvärgar. Så han bara, nu har ni pajat det här. Det var ett av våra viktigaste gig. Det är bara, jag är dvärg och ni pajade Snövit och de sju dvärgarna.
Nej, kan det inte vara så att Peter Dinklage är den enda dvärgen som får vara en riktig skådespelare, riktig skådespelardvärg. Så att han pajade det här också.
Han hatade Peter Dinklage, starkt uttryck, men han var förbannad på Peter Dinklage. För han bara, Peter Dinklage, han tror att han är något språkrör för alla kortvuxna. Fuck him, han talat för mig. Han bara, hur kan han ens ta på sig den rollen? Och jag håller med. Peter Dinklage är super PK-woke-person. Han är ingen representant för alla kortvuxna.
Nej.
Liksom.
Eller är han någon kortvuxnas kung nu då?
Alltså jag vet inte hur det funkar i den gruppen, men de är... Han typ bossar runt i en stor gruva liksom. Jag vet faktiskt inte hur det fungerar i den gruppen. Ja, men det kanske är det. Ja. Men ja, det var intressant konflikt i alla fall.
Men att Snövit är från Colombia nu, är det någonting som är ett problem?
Ja, du vet, det har jag slutat bry mig om. Och jag vet varför. För att när det är tillräckligt bra, då bryr man sig inte om det.
Nej.
Och det är samma. Jag ska ju vara med, sägs det, i nästa avsnitt av den här podcasten Bakom ryggen. Och då pratar jag ju skit om Kultursverige. Jag tror det kan släppas idag.
Ja, jag hoppas blir man ju fundersam.
Ja, men han sa nästa avsnitt, så jag tror det kan släppas idag. Jag trodde det skulle släppas förra veckan, men jag gör reklam för den podden nu. Sebastian Mattssons podd Bakom ryggen kommer jag vara med. Och där har jag ett argument också, att det är ingen som bryr sig egentligen den här filmen om Kleopatra. Ja, och så är det fel att hon kommer från fel ställe för Kleopatra var grek och bla bla bla. Om det är tillräckligt bra, ingen bryr sig. Det, och jag tror fan det är så. Att folk... det här får jag säkert skit för, men jag tror knappt att det finns rasism på riktigt. Jag tror knappt det finns. För är folk tillräckligt grymma? Ingen bryr sig. Det är mina egna erfarenheter. Om du är en cool snubbe så blir du inte utsatt för rasism. Är du ett kast rötägg så blir du utsatt för massa skit. Det är vad jag tror. Jag vet inte.
Du kan lägga något till.
Jag har personer i olika färger i min egen familj. Jag har växt upp med en brun syster. Och som är ganska grym. Och hon har inte haft så mycket problem med rasism i Sverige. Nej. Och för att hon är duktig och schysst.
Ja.
Lite så känner jag. Så jag har ändå egna... Inte egna erfarenheter, men jag har ändå en närhet till det. Va? Ja. Jag tror att någon gång var det någon i klassen som kallade henne för något fel världsdel. Du vet, barn liksom. Ja. Men ja, skitsamma.
Shit the same.
Jo, jag lyssnade ju också på senaste avsnittet av Jordan B. Petersons podd. När han var med Helen Joyce. Hon är från början matematiker, men hon har jobbat länge som väldigt framstående journalist, bland annat på The Economist. En väldigt skarp kvinna. Och de pratar lite om det här med censureringen, att man inte får ha fel åsikter och sånt här. Och det var i och för sig spännande. Men det jag fastnade för mest i det samtalet som jag tycker var intressant, det var att hon menade att när det finns vissa, hon drog paralleller till matematiken, att det finns vissa fundamentala sanningar, axiom. Och inom matten, om du pajar något av det, då pajar du allt liksom. Så du kan inte fucka med en formel någonstans, för om inte den funkar, då faller liksom hela beviset, va? Så hon menar att idéer fungerar likadant liksom. Och hennes exempel var att när de börjar ljuga på BBC och låtsas som att det inte finns män och kvinnor och sånt, då menar hon att det får hela BBC att uppluckras. För att det är liksom ett axiomatiskt sanningsbegrepp. Den manliga och kvinnliga dikotomin.
Ja, så kan man inte fucka med det då? Nej, för då börjar andra saker.
Precis, för plötsligt om du sitter och ljuger om det. Aha, men vad händer då om ni rapporterar om någon glasskiosk som har blivit rånad? Så här, behöver ni vara sanningsenliga då? Eller liksom, det faller
sönder, va? Just det, precis.
Det tyckte jag var intressant.
Ja, men det är mycket intressant. För då kan man, börjar man ljuga om en sak, då kan man börja ljuga om andra saker.
Ja.
De var ju inte därifrån. Eller liksom, mm. Då börjar man töja på sanningsparadigmet, eller vad man ska säga då.
Men och det är också det här, du vet, med den långsamt kokande grodan. Att om man börjar och så här om man börjar att ljuga, för de flesta tror ju inte på det här tramset överhuvudtaget, utan man spelar med. Det är väldigt få som tror på de här grejerna. Och om man då börjar spela med, så vänjer man sig vid det, och då blir du, de flesta av oss är ju väldigt konforma liksom. Och då blir du konform i en, vi kan kalla det för en lugnaktig subkultur liksom. Där ingenting är värt någonting. Det är ju det som hände fan i kommunistiska Sovjet ju. Det är ju inte så att det är inte så, jag tror hon nämnde det också, men det är inte så att folk går runt och tror på partiets propaganda.
Nej, folk är inte heller, alltså en grupp är nödvändigtvis, man är inte ondskefulla, folk är inte ondskefulla, utan det som kan leda till att man upprätthåller eller skapar ett auktoritärt eller totalitärt samhälle, det är ofta att man kanske är väldigt agreeable.
Ja,
man vill inte ha vissa problem, man vill inte stöta sig, man vill inte sticka ut, och det liksom behöver inte handla om, visst, man kan ju ha jävligt låg integritet, men mycket handlar ju om att människor vill inte stöta sig med andra, och för att det är obehagligt, eller för att man vill leva sitt vanliga liv. Men när det skruvas till och sådär, då blir det ju, kan det få fruktansvärda konsekvenser.
Kostnaden är ju enorm, för att jag har ju träffat väldigt många personer som inte mår bra, och de vet inte riktigt varför. Men jag tror att det ofta beror på, precis alltså det här med att om man har massa lugn i sitt liv och ljuger för sig själv, ljuger för andra, spelar.
De är inte kongruenta.
Nej, precis. Och till exempel att, skulle inte din mamma komma hem till oss nu på söndag? Jo, fan, men jag orkar inte med den här söndagen. Ja, men kan inte du ringa och säga att du är förkyld bara? Så får vi ställa in. Men jag vågar inte ringa, men då skickar vi ett sms. Jag är lite förkyld. Det är så här lugnerna kryper in i ens liv, va? Och när man är där för mycket, då mår man asdåligt liksom. Och det är det jag tror, det här är min hypotes nu då. Att i en sån organisation typ som SVT, våran public service, är ju fucked när det kommer till sånt där. Det är liksom en lugnaktig maskin med allt, är ju bara, jag tror till och med de här så här, försökte ha trans-tv-program som ingen tittar på och sånt liksom. De är inte riktigt kloka liksom. Men då tror jag att det här äter, där är min hypotes, jag tror att de här personerna som är mitt i det här, jag tror inte de mår bra. Jag tror fan inte det. De liksom går runt och småljuger och manipulerar hela dagarna. Mm. Det är min gissning. De kan inte må bra liksom.
Jag tror det kan ligga något i det, definitivt.
Och sen då också med det här då, om man börjar fucka med vissa lugner så exploderar det, så är allting liksom. Och jag har också tänkt på detta i förlängningen med att, för jag, det här är, för mig är det här en 30-årig tanke. Men det är, hur mycket ska du bry dig och när ska du bry dig? För den vanligaste reaktionen från den här gruppen är ju ofta liksom att ja, men bry dig inte om det. Det spelar väl ingen roll. Det spelar väl ingen roll om tv-hallåan kallar någon för hen. Det spelar väl ingen roll. Bry dig inte om det. Inte, och säger folk så här också. Ja, men du kan inte rätta upp det över det. Du får ju tänka på saker i ditt eget liv. Liksom. Men någonstans där. Det kanske är rätt. Jag vet inte. Men någonstans där. Så är det ju så här bara. Okej, men ska alla gå runt och inte bry sig då? Mm. Eller, ska, eller är du med? Det måste finnas en rätt nivå på det. Liksom. Mm. Och det har jag tänkt på i 30 år. Vad är den nivån? Hur mycket ska du bry dig och när ska du bry dig? Vad är, liksom, vad är rätt nivå?
Jag vet var inte. Går gränsen?
Ja, var går gränsen?
Nej, men du återigen den kokande grodan.
Ja.
Till slut är ju grodan död.
Jag tror att folk som säger det till mig har blivit kokare. Mm. Det är det jag tror. De försvarar sitt eget beteende när de säger det till mig. Mm. Så här, jag bryr mig inte, säger de. Mm. Jag bryr mig inte. Mm. Kan inte du också vara med i mitt gäng och inte bry dig? Mm. Det är det jag tror man säger, egentligen. Mm. Att, för att de själva skäms. Mm. För att de kallar Göran 57 för Ulrika på sitt jobb. Mm. God morgon Ulrika. De skäms varje gång. Mm. De tycker det är bullshit liksom. Mm.
Om nu det här sker överhuvudtaget.
Nej exakt. Det är ju också en sån grej. Det är ju inte så här. Det är ju en mediebild också.
Det finns, nej men jag funderar, det har ju kommit mycket om det här bok Moms for Freedom i USA, i kanske framförallt södra USA och sådär. Mm. Försöker förbjuda böcker från skolbibliotek. Jag har funderat väldigt mycket på det här. Vissa böcker ska kanske inte vara på skolbibliotek om de har ett för sexuellt utmanande innehåll. Liksom, jag tycker det är självklart. Vissa böcker ska inte vara där. Men jag har ju också hört att folk ljuger flagrant om...
Ja, hej.
Stark.
Självklart får du en snus. Sådär, ja det är bra. Hej.
Men jag har ju också hört att folk ljuger, bland annat i poddar med vad heter han, Jordan B. Peterson och Joe Rogan, att det sitter folk i studion och beskriver böcker som jag känner till. Och så beskriver att det är liksom att de ger ett felaktigt innehåll av böckerna. Mm. Men återigen, jag tycker att de kanske inte ska, vissa böcker som Genderqueer till exempel, det är ju en vuxen kvinna i den boken, eller det är ju en hen då, naturligtvis en hen som håller på med sin kompis och de håller på att experimentera med dildos eller du vet så här, strap-ons och sånt. Ja. Och det är liksom, nej det är klart, den boken ska ju inte vara på ett bibliotek för små barn. Eller, det är ganska självklart tycker
ja,
jag.
Ja, precis.
Men för vuxna personer och på liksom, lokala bibliotek för där man kan välja själv vad man har. Där tycker jag, det kan ju inte vara ett problem. Men så jag förstår, men det finns också där lögnerna i det. Mm. Det måste man ju också faktiskt vara medveten om att det här... Folk talar ju inte alltid sanning. Nej. Om de här verken som
det
handlar om.
Men jag hörde, och det här påminner om detta, och det har ju varit väldigt mycket debatt och även i Joe Rogan om att man är väldigt arg över när män ger sig in i kvinnoidrotten. Mm. Men jag hörde ett argument som var att i en delstat där det har varit massa bråk om det här, då hade den här journalisten kollat upp, men hur många rör det här liksom? Mm. Och då var det i hela den, jag minns inte exakt vilken delstat det är, men säg att de har ungefär lika många invånare som Sverige. Mm. Och så berörde det en person. Det var ett barn som var i fel
Som ville brottas med tjejerna.
Det var en person. Ja, och då känner man ju också liksom att bara, men vad fan, är det samtalet i paritet med, liksom, har vi stora problem med att folk är i fel idrottsgrupper? Jag tror inte vi har det.
Jag tror inte vi har det överhuvudtaget.
Och så liksom kommer det någon sån jättemuskulös snubbe med läppstift och spöar alla andra kvinnoboxare. Mm. Så är det ju, det gillar man ju inte. Men det är sjukt ovanligt, eller? Mm.
Ja, det är sjukt ovanligt. Yes. Och han, den mest berömda personen var ju den här simmaren i USA. Som tog medaljer på tjejernas bekostnad.
Ja.
Men det är också bara en person.
Ja, precis.
De kan ju lösa det här på... Dessutom tänker jag att det här ligger på tjejerna och flickorna och deras föräldrar också. För är det så att man upplever att någonting är så jävla orättvist, då ställer man inte upp på tävling.
Nej,
då har man faktiskt tillräckligt mycket med civilkurage för att säga liksom, nej, men vi tävlar inte mot den här jävla personen. Vi glöm det. Men de har ju tävlat om igen med den här personen uppenbarligen. Det är ju bara sluta göra det.
Nej, jag håller med. Det finns en grundläggande premiss här att folk faktiskt kan styra upp saker själva. Ja. Liksom.
Men det kan man också, för det har jag lyssnat på också. Det är ju också de här skolorna då.
Mm.
Det är ju de som stiftar, det är ju de som bestämmer väldigt mycket. Så det är ju vuxna personer här som bara tvingar de här flickorna ungefär och rätta sig i ledet. Det är ju också fruktansvärt.
Ja.
Så det finns problem i det här. Det finns det, men som du säger, det här är ju inte...
Paritet.
Paritet. Det är liksom, det här är ju inte asvanligt heller. Nej. Liksom.
Precis, hur mycket ska man bry sig och när ska man bry sig? Ja, liksom, vissa saker kan jag gå igång på som fan. Men så är det liksom inte... Det är liksom ingen... Om jag går igång på någonting som fan och det är inget som någon annan går igång på. Mm. Då är jag knäpp när jag går igång på det. Liksom. Mm. Men samtidigt så kan jag inte vara... Jag kan inte heller ljuga för mig själv. Om jag blir så förbannad så att jag får ont i magen. Mm. Då kan ju inte jag bara låtsas som att inte det är en riktig känsla och en riktig reaktion. Mm. Det är ju någonting.
Ja, jag
visste. Liksom...
Även om det är en på 8 miljoner. Ja. Eller en på 10 miljoner.
Så det är liksom... Men det är nog...
Ja, men det handlar ju om proportion också. Allting egentligen. Det är inte 10 000 svenskar som går runt och bränner Koranen. Det är ju inte en svenskare som bränner Koranen.
Nej, det är också en sån sak.
Ja, precis. Varför ska man då pissa på Sverige? Det handlar ju inte ens om svenskar som bränner Koranen.
De som har orsakat det här problemet som vi... Det här internationella problemet när svenska ambassader blir attackerade. Mm. De som har orsakat detta, det är ju svenska medier som uppmärksammar någon halvknäpp asylsökande irakier som ska hålla på att bränna koraner. Det är ju de som är skyldiga för detta. Det är ju de stora tidningarna när de sätter bilder på han på första sidan när han står och gapar och ska elda upp en koran. Det är ju Svenska Dagbladet och det är ju de här, det där har du ju boven. Det är inte den här personen har ju inga maktmedel överhuvudtaget. Han har en tändare och en bok. Han har ingenting. Men när de hoppar på det här som de gör så är det ju då Palludan och den här Sarim eller vad han heter som exploaterar de svenska medierna. Och
som går
för våra lagar och regler fungerar ju uppenbarligen jättebra. Eftersom att det typ mig veteligen inte är en massa koranbränningar av svenska personer. Eller hur?
Nej, precis. Det är ju inget problem.
Nej,
medierna har ju ett ansvar i att lyfta det här till en...
Och de har redan färdiga system för det. Man skriver inte om självmord till exempel. Mm. Eller hur? Man skriver inte om självmord. För att det finns en gammal tradition att det kan leda till fler självmord. Mm. Så varje gång någon hoppar, vi har en stor bro här i Göteborg som heter Älvsborgsbron. Mm. Där hoppar ju folk varje vecka.
Ja.
Nej, varje
gör
vecka.
De
ja, jag tror det. Det är jävligt många som hoppar här. Varje vecka kanske jag tar i. Men man ser ju dykbåtarna. Mm. Om man är nere vid Röda Sten så ser man ju dykbåtar ofta. Mm. Och det är ju det. Jag har sett när de tar ner folk också. Och då har man valt, nej men vi skriver inte om det.
Mm.
Och det är ju liksom, det är det som vore kanske lämpligt i de här
fallen.
Men
sluta skriva om de här jävla koranbränningarna då.
Men skriv om det, om personerna har någon relevans. Mm. Om Ulf Kristersson hittar på någonting. Mm. Då, det är relevant. Mm. Men om jag eller någon annan i egenskap av fucking nobody har en bok och en tändare och kan trolla hela svenska media i förlängningen hela världen med det. Mm. Då har man ju...
Och utsätta svenska personer för risker, liksom reella risker.
Men det har man inte heller varit bra på. Det får man ju också vara tydlig med, att det här är ju inget svenskt problem. Mm. Det är inte det. Varför bränner ni svenska flaggor? Det här har ingenting med Sverige att göra. Är ni raker och dansk? Mm. Vad är det med er? Mm. Säg det. Mm. Om vi målar upp den bilden istället så hade vi inte suttit i det här problemet. Mm. Det är den svenska journalistkåren som är skyldiga till det här. De är mer skyldiga än Palludan. Palludan har ingen makt. Mm. Palludan är också en jävla nobody, knäppskalle liksom. Mm. Ja. Men om det är så lätt att trolla alla de svenska journalisterna i förlängningen den muslimska världen, då är det ju liksom, det är ju där de är skyldiga. Mm. Rakt av. Det är uppenbart. Liksom.
Ja, det är en jävla tomtenisse kan få svenska ambassader att brinna i andra världen. Det är ju ingen bra deal. Nej. Då får man ju fan... Nej, men då släcker vi ner det här. Då släcker vi ner det här omedelbart. Det är radiotystnad liksom. Ja. Jag tycker fan det.
Men men jag tror det är också en sån grej som är... Det märkte vi ju i den här Lena Andersson-debatten när hon tyckte att folk kunde vara mer ekonomiska med sin mat. Mm. Att det som man inte får lov att prata om i det här landet, det som är värre än Belzebub själv, det är ansvar. Mm. Det är tabu. Ansvar är liksom, nämn inte det. Mm. Inte ens våra så kallade högerpartier i Sverige vågar ju prata om ansvar längre. Mm. Och det var ju bara ansvar de partierna pratade om för. Gamla Moderaterna pratar ju bara om egen ansvar. Mm. Det vågar de inte längre. Och där har du problemet, att det är därför, eftersom att ansvar är tabu, så kan heller inte svenska journalister ta ansvar för det som har uppstått.
Ja, just det.
Uppenbarligen
är... De rapporterar ju bara.
Nej, vi har inget med det. Nej. Den här killen är bara, vad har ni? Ja, vi har ett helt hus och det här jobbar det 500 personer. Och vi gör ingenting annat. Och vi har 3000 kameror och 51 datorer och kontaktnät i hela Sverige. Men det är den ensamma personen där med en tändare. Han är skyldig.
Mm. Ja, men du har en jävligt bra poäng där.
Eller?
Ja, nej, men jag tror...
Bara, vad fan, äg det då. Bara sluta liksom. Och sen också de som blir arga då kan ju man också tycka har ett visst ansvar.
Ja.
men han, den ensamma personen med tändaren, vill jag inte lägga allting på liksom. Nej. För det kan vi nämligen aldrig stoppa. Det är också en sak när vi pratar om lagstiftning. Mm. Vi kommer aldrig lyckas få bort alla tändare i Sverige, kan jag säga på en gång. Det kommer inte gå. Och alla smartphones då. Så att hur mycket vi än lagstiftar så kan vem som helst ställa sig med en iPhone och en tändare.
Ja, just det. Men då återigen blir det ju då, det kanske inte spelar någon roll om svensk media är på plats, för då är det ju 100 andra med smartphone som är på plats och lägger upp där på YouTube.
Ja, absolut. Men samtidigt så är publiken för den typen av aktioner tror jag inte är så rolig. Nej. Det är liksom inte direkt så att man kommer hem på en fredag och bara, fan. Jag ska nog kolla på lite bokbränningar ikväll. Fan vad kul. Liksom. Mm. Eller?
För att bli arg och upprörd.
Ja, liksom. Och sånt innehåll tas väl ändå bort på våra fina mediasajter?
Jag vet inte.
Nej. Jag vet inte heller. Ja, så är det. Fan, nu kommer det en droppe regn här, Andreas.
Ja, det kanske börjar regna snart.
Det kanske var Guds hand som sa åt oss att sluta tjata.
Sluta tjata.
Innan vi också retar upp.
Världen.
Innan vi också uppmärksammar de här personerna. Och blir en del av problemet.
Ja, just det.
Men
nu har ju vi blivit det. Nu har vi uppmärksammat här.
Ja, men jag skyller på journalisterna. Mm. I vanlig ordning.
Ja, vi har inget ansvar.
Jag är private citizen. Jag har inget ansvar över något. Ja. Men vi hörs nästa gång.
Det gör vi. Ja, det gör vi.
Ha det gott.
Hej.